ditt ord, Herre, till oss idag. Så att vi kan gå härifrån styrkta av din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Roligt att få stå framför er och hålla en predikan. Jag har ju mest fått vara fram och informerat om en massa olika saker, men det här känns kul. Vi trivs väldigt bra i Södertälje. Så det ska ni veta, att den här första månaden som jag ändå har jobbat här har vi haft det väldigt bra här. Nu är det lite annorlunda för mig att stå och predika på det här sättet. Jag kommer från en församling där jag alltid är van med att ha en person precis bredvid mig. Daniel heter han brukar stå här, han sitter där nere nu. Egentligen skulle du behöva komma upp och vara ett stöd här för mig. Han brukar vara min tolk. Så tolkar vi och sen så har man lite mer andpaus mellan sina ord och tänka igenom om man verkligen sa någonting bra. Men jag ska försöka att klara mig själv idag. Så får vi se. Jag tänkte börja med att läsa texten igen som vi fick höra här tidigare. Den är från Matteus 12, vers 46-48. Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och någon sa det till honom: din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom: vem är min mor och mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Det är ju inte så lätt det där med familj alltid, eller hur? Min syster var här och hälsade på med sin familj förra helgen. Och jag fick visa runt om i Södertälje lite. Och då kom jag att tänka på när vi var små och vi var inne i en mataffär. Och min syster som är lite äldre än mig sa till vår farmor som var med: vet du farmor, du och jag, vi är rätt lika. För du ljuger och det gör jag med. För det har mamma sagt. Ja, det är ju komplicerat det där med familj ibland. Och det verkar som att det var där för Jesus med i det här fallet. När man läser den här texten så kan man inte låta bli att bli aningens bekymrad. Bekymrad för att det tycks som att Jesus är lite respektlös här. Som att han liksom är lite nonchi mot sin familj. De som han har växt upp med. Vadå, är det så att han har blivit lite för stor för att liksom the big star här? Att han föser dem lite åt sidan. Nu har han andra att bry sig om. Ja, det är nästan så vi kan slå så där. Även om det egentligen inte är någonting i texten som säger det. Men bara det här att han verkar liksom inte ta notis om dem. Men det är intressant när vi läser motsvarande text i Markus evangelium. För där står det nästan ordagrant likadant. Då finns det en text några rader innan som liksom föregår den här texten. Och där står det så här: när Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Det är precis när han samlas här, lite innan det här som det berättas. Och så står det så här: hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Alltså det var inte för att peppa Jesus, för att stötta honom som de kom, utan de kom dit för att de trodde att Jesus, han har inte koll på läget nu. Det här har stigit honom åt huvudet. Han verkar inte ha alla hästar hemma. Det verkar inte bättre än att de som stod honom närmast faktiskt inte förstod vem han egentligen var. Alltså de kände honom, men de kände ändå honom inte när det kom till kritan. Så vänder sig Jesus istället till de som verkligen känner honom och säger: ni är min familj. Nu är det ju inte så att Jesus tar helt avstånd från sin jordiska familj. Nej, tvärtom. Vi ser att han faktiskt gång på gång talar om det som någonting gott. Han kritiserar de judiska ledarna för att de inte följer budet i Gamla testamentet att respektera sina föräldrar. Och när han hänger på korset och lider av alla helvetets kval, då är han mån om att någon ska ta hand om hans mor. Att hon inte ska hamna utan försörjning. Och när kyrkan föds på pingstdagen i Jerusalem, då finns både Maria och hans bröder där. Och faktum är att de här bröderna, som det på ett annat ställe står, att de trodde inte på honom. Vissa av dem får ju centralroller i den första kyrkan. Jakob blir ju den första församlingens ledare. Han som inte trodde på Jesus blir en av ledarna. Men när vi tittar här, när Jesus liksom på något sätt lite provocerande pekar ut istället sina efterföljare till sin familj, så gör han någonting annat. Alltså, han tar inte avstånd från den familjen som är hans jordiska, utan han pekar på en ny väg. Han förbereder vägen för någonting nytt, en ny gemenskap. Församlingen finns där. Det här är liksom ett av de första orden där liksom vi börjar ana att det är någonting nytt som ska bildas. En ny familj, en ny gemenskap. Så ligger en programförklaring i de här orden. En vision här som får i alla fall mitt hjärta att bulta lite snabbare. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror, min syster och min mor. Jesus, han pratar aldrig om sina efterföljare som en armé av soldater som liksom ska välla in någonstans. Utan han pratar om sina efterföljare som en familj. Bröder och systrar som gör sin himmelske faders vilja. I ett av de andra evangelierna, jag tror att det är Lukas, så säger han så här: det är alla familjen, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter dem. Som hör Guds ord och handlar efter det. Så är Guds familj någonting som jag aktivt tar en del i. Som jag väljer att bli en del i. Genom att inte bara bli ordets hörare, utan också ordets görare. Vad som gör oss här till en familj, det är inte att vi ser ut på samma sätt eller pratar på samma sätt. Eller inte ens att vi alltid tycker samma sak om allting. Det som gör oss till familj enligt Jesus, det är att vi tillsammans handlar efter Guds vilja. Vi går enat ihop för att göra Guds vilja här på jorden. Ni har säkert hört det här uttrycket att blod är tjockare än vatten. Ja, man menar såklart att ja, men när det kommer till kritan så är släktband starkare än bara vänskap. Jesus, han vänder på den där ordningen och han säger egentligen med de här orden att vatten är tjockare än blod. Alltså vattnet, det är vatten som jag går ner i här bakom när jag döps. Det inviger mig in i en ny gemenskap, in i ett nytt folk. Jag får nya familjeband när jag döps och blir en del av Guds församling. En ny gemenskap som bryter ner gamla barriärer. Så här står det i Galaterbrevet 3. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus. Dopet ger en ny identitet, en ny social gränsöverskridande gemenskap, en samhörighet som liksom överbrygger de skillnader som annars så vanligt splittrade oss och som splittrade de som var på den tiden. De hade väldigt ordning på vilka som var judar, vilka som var hedningarna, vilka som var slavar, vilka som var fria. Alla de här barriärerna som finns mellan klass, mellan etnicitet, mellan könen bryts ner. Vi är en gemenskap. Vi, alla vi som har upptäckt Jesus Kristus och döpts in i honom, vi hör tillsammans. När jag konfirmerade mig på en lägergård utanför Nora genom Svenska Missionsförbundet, så minns jag en lektion som vi hade som handlade om kyrkan. Och jag kommer ihåg hur en del av dem som var lite mer hemma i det här med kyrkan började prata om det som att kyrkan egentligen var människorna. Och jag förstod inte riktigt vad de menar, kommer jag ihåg. Alltså kyrkan för mig, det var ju den här vita stenbyggnaden, missionskyrkan i Fröby, där vi spelade innebandy och hade tonår och bad och pratade om Jesus. Så när folk pratade om vilka gardiner som skulle hänga i kyrksalen, eller hur många serveringsgrupper som skulle ha hand om städning och servering, så tänkte jag att det är då man pratar om kyrkan, alltså organisationen och byggnaden, hur den ska se ut, vad som ska få hänga på väggar och ligga på golvet. Men på det där konfalägret så förstod jag att kyrkan, det var vad de kristna kallade sig och vad de kallade sin gemenskap. Vi är kyrkan. Det är ingenting vi går till, utan vi är kyrkan. Och även om jag knappt var medveten om det själv, så tillhörde jag på något märkligt sätt redan den där familjen. I alla fall lite grann. Frövi missionsförsamling. Och när jag ser en av mina äldsta vänner sitta här nere, Olle, som jag har känt sedan jag var 9 år, så vet jag att det började med att hans familj tog in en 9-årig, en liten hedning, in i sitt hem och visade vad församling handlade om där. Alltså där i köket på Blåbärstigen 10 så fick jag upptäcka vad familj handlade om. Vad fler och fler som tillhörde den här familjen, som jag förstod, det här är någonting speciellt. Det här är någonting unikt. De är inte släkt, men de är ändå en familj. Och trög som jag var, så tog det väl en sådär 6-7 år innan jag på allvar överlät mig till Jesus. Men under hela den här tiden så bars jag av den här familjen. Så fick jag bli buren av dem. Där fanns de andliga mödrar och fäder som jag behövde för att växa min tro. Där fanns de trossyskon, bröder och systrar till mig, som stöttade mig och fanns där för mig när jag verkligen behövde det. Så utan den familjen så hade inte jag varit en som följer Jesus Kristus. Det är jag ganska övertygad om. Det här gör att jag tror att församlingen, det är världens hopp. Att församlingen är Guds räddningsstation för den här världen. Där finns det botemedel som hjälper oss. som botar det som vi lider av i den här världen. Ensamhet, övergivenhet, att känna att man inte duger till, att man inte räcker till, att man är oönskad och att ingen behöver en. Eller att vara helt utan sammanhang, att sakna mening för sitt liv, att känna djupt inne en känsla av att jag är oförsonad, att jag är oförlåten, att jag är i desperat behov av att någon tar mig i sin famn och säger: du får förlåtelse för det som du har gjort. Församlingen på grekiska heter ekklesia. Det ordet betyder att vara kallad ut, att vara kallad ur någonting. Så den första församlingen, bara i sitt namn förstod honom att vi är kallade ur någonting, att räddas ur någonting för att bli någonting nytt, en ny skapelse. Och sen är vi sända tillbaka till den världen. Det som vi kallades ur för att bli en gemenskap är vi också slängda tillbaka till för att rädda. Och jag läste för ganska länge sedan i en bok om ett brev som var skrivet av några oroliga föräldrar. Och jag kommer inte exakt ihåg, men det var ungefär skrivet så att vi är så oroliga för vår son. Han har hängt ihop med ett gäng, nästan som en sekt, som träffas varje vecka flera gånger. Och han har lagt hela sin karriär, sin militära karriär, bakom sig. Han satsar inte alls någonting på sin karriär heller. Och han verkar inte ens vara intresserad av att bilda familj längre. Den här gruppen människor har tagit liksom allt hans tid i anspråk. Och han vill bara vara med de här. Det här brevet var skrivet det första århundradet. Av några vars son hade gått med i den första kristna kyrkan. I den första kristna kyrkan, det var inte karriär och för familjebildning det viktigaste. Utan det grundläggande i livet var gemenskap efter Guds vilja. Här i församlingen så är vi alla föräldrar. De här barnen som vi hör springa runt här lite tassande här och där, en av dem är säkert min. När jag gick med i den här församlingen, och det gjorde jag alldeles nyss, ni var alla vittnen om det, så sa jag också i den handlingen att min son är eran son. Mitt barn är också ert barn. Jag vill inte uppfostra Theo tillsammans med Johanna, utan jag vill att ni ska hjälpa mig med det. Ni är en del av min familj där. Så sitter du här och inte är gift eller inte har barn, så tänker du fel. Du har en familj. Du har också barn. Kyrkan tar hand om de barnlösa och ger dem en uppgift att också vara med och föra fram liv. Och lika så gäller ni som sitter här och har barn. Vare sig ni vet om det eller inte, så har ni överlämnat dem till församlingens vård. Vi är alla med och fostrar varandra. När jag var 6 år, då dog min pappa. Men i församlingen så fick jag också hitta de fadersfigurer som jag behövde. Jag är glad att det finns de som har funnits där och sagt till när jag har varit ute på fel väg. Som har sagt: nu är det galet med dig, Johan. Så när vi åker på församlingsläger om ett par veckor så gör vi det inte bara för att vi ska ha kul tillsammans. Att vi ska ha lite lägerkänsla i kroppen eller att vi ska ha lite förströelse i väntan på Jesu återkomst. Nej, du ska ta en sån här lapp och så ska du fylla i den med ditt namn och följa med på det här lägret. För att när vi lägger allt annat åt sidan och tillbringar tid med vår familj, så växer vår kärlek både till varandra och till Gud. Det är då, när vi tillbringar tid med varandra, som vi på nytt kommer ihåg just det. Vi finns som en gemenskap för att bryta ner barriärer. För att vara en gränsöverskridande, inneslutande gemenskap. Mellan åldrar. Alltså vi lever ju i ett sjukt, vad säger man, åldersfixerat samhälle. Och då är det skönt att kunna vara i en församling och säga, här försöker vi göra allt för att bryta ner de barriärer som finns mellan åldrarna. Mellan etniska grupper. New Life som jag jobbar i förut hade ungefär 40 olika nationaliteter. Alltså det fanns inget annat vi tänkte på ibland än hur gör vi som församling för att bryta ner de barriärer som finns mellan olika etniska grupper. Det är vår kallelse. Vi åker på församlingsläger för att bryta ner sådana saker. För att bli en enhet. För att bryta ner sociala klasser. Nya pingstvänner och gamla pingstvänner. Vi blir en enhet. Att fira gudstjänst tillsammans, det är en bra början. Det är fantastiskt. Men det räcker inte. Vi måste också lära oss att leva livet tillsammans i vardagen. När vi säger broder och syster, vilket man gör ibland till varandra. Jag vet inte hur det är med er yngre, om ni också säger det till varandra. Men ibland. När jag gick på Örebro missionsskola så hade jag några vänner där som ja, vi talade så här om varandra. Ja, men och om man pratar om någon kristen så här, så sa han så här, oh, men han är en broder. Ja. Och det är något skönt i det, även om det fanns något kanske lite skämtsamt i det, så ligger det ju en väldigt viktig lärdom i att vi pratar om varandra så. Det handlar ju inte bara om att vi är artiga eller att vi har något sorts kristet fikonspråk, litet hemligt sällskap tillsammans. När vi påminner oss om att vi lever i en försonad gemenskap som bröder och systrar. Att vi faktiskt har brutit ner barriärer som splittrar och skiljer oss åt. Och hör tillsammans som syskon. Vi är kallade tillsammans att göra vår faders vilja. Då är vi bröder, systrar, mödrar. När Jesus säger att ni är min familj, ni som gör min himmelske faders vilja, så säger han att lydnaden till Gud är tjockare än blodsband. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du kallar oss tillsammans att vara nära dig, Jesus. Att vi får komma till gemenskap med dig, Jesus Kristus. Du som är livet för oss. Herre, jag ber att varje dag så ska vårt liv få kännetecknas av att vi handlar efter din vilja. Att vi fostrar våra små. Att vi tar hand om våra gamla. Att vi stöder dem som har det svårt. För att lider någon, så lider också jag. Herre, kom med din himmelska välsignelse över oss. Och lär oss att vara systrar och bröder och mödrar. Och följa vår far i himlen. I Jesu Kristi namn. Amen.